Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Steering wheel here.
Jag behövde inte käka upp min alpinhatt eller skaffa mig en alpinkatt eftersom att Lance Stroll och Nicolas Latifi, ingen av dem vann Kanadas GP. Det var väl skönt för mig, Anna Andersson?
Ja, det var väl därför du vågade sätta den satsningen också, va?
Ja, men jag har inte käkat någon alpinkatt. Jag kan säga att sen vi hörde sist så har jag i alla fall käkat andra grejer i alpinhemmalandet Frankrike. Jag har nämligen käkat grodlår för första gången.
Hur smakade det?
Sniglar har jag käkat förut. Ja, det är ju nice liksom. Det smakar ju som fyllningen så att säga. Om det är vitlök och persilja så är det gott, och är det något annat så är det där det smakar. Men grodlår var liksom nytt för mig. Jag har alltså varit i Paris en liten sväng. Och grodlår såg ju roligt ut när de kom i sin lilla gryta. För det var verkligen nedre delen av en groda som man såg. Man såg verkligen klart och tydligt benen, låren, knävecket och sen ner till... Du vet hur de är böjda om en groda sträcker ut sig.
Ja,
nerifrån hela vägen.
Jag vet precis, eftersom jag som barn tyvärr använde hagelbössa på grodor.
Ja, innan vi går in på hagelbössan så ska jag bara säga att det var otroligt gott. Det var som fisk, fast lite godare. Det var liksom fiskkött. Fiskkött.
Mm, och de har väl lite simfötter, de där.
Ja, och det var liksom låren. Det var, om man då käkade där så var liksom... Det som var inuti, det såg liksom ut som vit fisk, så att säga.
Ja, men du som är så lång, blev du mätt då?
Nej, jag spädde ut med lite sniglar. Så det var som ett litet eftermiddagssnack som vi körde den varma eftermiddagen i Paris. Det har ju varit alltså 40 grader nere i Frankrike. Ingen har missat att det har rapporterats om värmebölja hit och dit i södra Europa och sådär. Men det är jäkligt sjukt att jag har varit i Paris 2 gånger, senast 2019. Då var jag på Disneyland. Och den dagen så mätte Frankrike upp sin varmaste temperatur genom alla tider, 43, sen man började mäta temperatur. Och sen så har det gått 3 år, och nästa gång som det rapporteras om extrem hetta i södra delarna av Europa, och framförallt Paris då, så var jag där också. Det är ju otroligt vilken timing där. Det är ju sjukt ju.
Men du var väl lite uppvärmd då med tanke på Barcelona, tänker jag?
Ja, flagningarna hade släppt från den icke påsmetade solskyddskrämen, så det var ju bara att börja om igen. Men jag klarar mig. Jag är nöjd att jag slapp käka alpinkatt och fick käka alpingroda istället.
Det låter härligt.
Att käka groda och lite andra sådana konstiga saker får man ju tänka på en av de mer... påhittiga fotbollsramsorna någonsin som Manchester United-fansen hade för Jisung Park, som var någonting i stil med "He will shoot, he will score, he will eat your Labrador, Jisung Park". Det blev ju sen lite semi-kontroversiellt med hela den grejen för att, ja, sydkoreanerna tog lite illa upp och sådär, och det käkas faktiskt inte så mycket hund i Sydkorea som det kanske har gjort genom tiderna. Men det har jag inte käkat än. Jag har sträckt mig så långt till grodlår än så länge.
Alltså jag har ju varit på några ställen där man inte vet vad man har käkat. Så är det också.
Det gillar man ju. Om man inte är allergisk mot allt som jag. Men det vill man ju.
Så att jag vet... Vad var det? Peking, Paralympics 2008. Då var det ju väg där från presscentrat i fågelbot. Och man var inte alltid som man visste riktigt vad det var i den där maten som man pekade på. Så jag misstänker väl att det slunkit ner ett och annat. För till slut var man så sjukt hungrig, för jag var gravid också. Så det var ingen bra kombo.
Så då kan du ha käkat ett och annat grodlår utan att veta om det? Du har trott att det var fisk?
Jag vet inte riktigt. Men det är inget fel på min 13-åring som var 17.
Ja, nej, det är bra. Ska vi ta oss till Kanadas Grand Prix för att prata om Formel 1 istället för lite halv mellan udda maträtter?
Definitivt.
Då gör vi det. Och hur brukar vi göra det?
Genom en snabb uppspolad håll igång, hallabaloo.
Ja, den kommer nu.
MGUKICEPULMENTMGUHESCEXTX. Ja, det är de där bokstavskombinationerna som det snackades mest om inför Kanadas GP i Montreal. För Charles Leclerc har nu tvingats ta för många delar till sin power unit, och redan innan kvalet var det alltså bestämt att Ferraris frontman skulle starta i sista startdel på grund av just detta. Den andra stora snackisen från racehelgen är också utav karaktären utanför banan. För inför helgen rådde stor förvirring, förundran och förbannade ord när FIA förkunnade att det finns chans till förändring i reglementet för att få ordning på studsandet som kallas porpoising. Diskussionen är alldeles för lång för att ha i en sprintgenomgång. Mer kommer såklart om det här senare i podden. Men det hela innehåller i alla fall ett nytt Mercedes-golv, vansinne från de andra teamen och enligt Christian Horner ett spel för gallerierna och Netflix-utbrott av Toto Wolff. Allt detta alltså innan racet ens startat. Men det händer ju faktiskt grejer på banan också. I kvalet var det mest intressanta att på ett blött underlag med stora vattenpölar så lyckades Sergio Perez inte alls och sladdade av banan redan i Q2. Fernando Alonso däremot körde oerhört fint på det blöta underlaget och blev tvåa bakom Max Verstappen på pole position. Alonsos första startledsplacering sedan Tysklands GP 2012. Bienvenido tillbaka till fronten, Fernando. Själva racet vanns utan problem av totalledaren Max Verstappen, som inte hade särskilt stora problem med att hålla Carlos Sainz bakom sig hela racet. Charles Leclerc körde till slut upp sig till en femte plats från sin startplats längst bak, och det får väl ses som ett okej resultat för Ferrari trots allt. Lewis Hamilton var på pallen med en tredje plats och hör och häpna. Sir Lewis var glad och belåten med sin och teamets prestation, och bakom honom så tog George Russell såklart en ny topp 5-placering. Det gick som vanligt åt helvete med hela skiten för Günther och Haas-grabbarna trots ett superkval av både Mick Schumacher och Kevin Magnussen som startade femma och sexa i racet. Men på söndagen så fick Schumacher bryta och Magnussen blev infrollad i depån av Fernando Alonsos trollskoleadept Esteban Ocon, som på radion lurade FIA att tvinga in Magnussen i depån för en liten lös flisa på framvingen. Och direkt efter detta så satte Sergio Perez kronan på verket för sin fiaskohelg genom att svänga av banan med en krånglande växellåda. Ah, det får räcka för nu, så ja, Anna, med så mycket att kackla om, vad väljer du? Ska vi börja på eller utanför banan?
Yes, jag tycker vi börjar utanför banan som hänger ihop med banan. Alltså bilderna på Sergio Perez efter kvalet. När det ser ut som han går igenom djungeln på väg tillbaks till depån. Och det där, det fick mig att tänka på att det där är rätt roligt. Alltså vi tycker att så här, jaja, men då får han väl ta sig tillbaka då. Men man inser hur långa de där banorna är. Och man kan ju inte korsa hur man vill. Och man kan ju inte ta vilket fordon tillbaks som man vill. Om vi tänker på hur Vettel fick göra här lite tidigare i år. När han fick böta så mycket pengar. Så att det såg faktiskt rätt intressant ut, tyckte jag, när man såg bilderna på Perez omgiven av grönska.
Ja, det är ju en extremt lång väg. Det fick jag ta del av när vi var i Barcelona och skulle gå från ena delen av banan till den andra för att testa utsikten bara på banan, att det är så extremt stort. Man såg det också, Yuki Tsunoda körde ju av, och han gick ju också den där långa walk of shame som likt Perez. Och då kom det ju någon funktionär med en moppe och bara så här klappade på rumpan, bara hopp upp. Tsunoda klättrade upp på den där moppen.
Men det gjorde ju inte Perez, han fick ju promenera han. Så det var ju bara gå.
Du vill börja på Perez, ja, vad vill du börja med att säga om Perez?
Jag tycker vi kan börja där. Efter två fantastiskt bra helger så var det ju betydligt tyngre för honom den här helgen. Det var ju liksom inte bara ett bottennapp, utan någonstans så känns det som att den här växellådan som nu gick sönder under racet, det startade nog redan i samband med det misstaget som han gjorde i kvalet. Och där är just, även om nu Red Bull fortsätter att plocka viktiga poäng med Max Verstappen, så är det ju att Perez får ju faktiskt inte lov och nolla. Det är ju, det är liksom ett big no-no för den killen, för att teamet har vunnit 6 race i rad, men de måste plocka poäng med båda bilarna, och då har man inte råd på det här sättet. Så väl, egentligen så känner jag väl att det är där jag vill börja den här helgen, för att det är ändå en hel del. Om man tittar på den totala listan efteråt, eller resultatlistan, så är det ju faktiskt en hel del förare som misslyckades kapitalt i, och team också, i Kanada. Och Perez är ju faktiskt en av dem.
Ja, det var ju hela helgen. På samma sätt som man har känt att Perez haft vind i seglen. Jag tror att till och med att jag uttryckte det så förra veckan när du frågade mig, hur tror du det går i Kanada då? Och då sa jag att ja, men Perez, det är vind i seglen. Det känns som att han är på gång. Och så är det ju liksom rakt igenom. För att typ Monaco och sådär, då kände man ju redan direkt, ah, Perez, det var bra igår och han kvalade ut Verstappen och det ser kanon ut. Men här kändes som att så här, redan från början var det liksom, kom han snett in på det på något sätt. Och det som händer är ju att han kör ut och tar sig inte vidare efter Q2. Han tar sig till Q2 med nöd och näppe, va? Och sen kör han ur där och får inte i backen. Det är ju så roligt att han får då instruktioner från radio som man får höra så här.
Lägg i backen.
Nej, men det var ju så här. Han skulle upp på ettan, ner på neutral och sen skulle du lägga i backen. Men det var ändå roligt att höra hur en av världens bästa motorförare får instruktioner om hur han ska lägga i backen. Och så, det lyckades ju inte med det. Och sen så, då får han ju starta på, vad fick han starta på? 14, 16 eller något sånt. Och sen så kör han djur i racet också. Så hela helgen var ju en sån motsatsen till vind i seglen.
Ja, det kändes verkligen som att han var en helg i djungeln, för han var inte där han skulle vara, helt enkelt. Men så tycker jag vi kan fortsätta lite med Red Bull där, för det är faktiskt så att de har ju vunnit 6 lopp i rad nu. Det finns en längre streak som är 9 lopp i rad, Sebastian Vettel, 2013, men nu är de verkligen, verkligen på gång. Och det är ju, det känns lite så, jag satt under race och tänkte att alltså, det här är ju inte så kul. Kände jag, även om Sainz utmanade eller försökte utmana och gjorde allt han kunde, så kändes det ändå som att det här var Verstappens race. Och det är så lätt att säga att ja, det var inte så kul. Men faktum är att han gjorde ju verkligen allt han skulle på ett helt perfekt sätt utan att bli stressad. Och han har ju verkligen, verkligen vänt på det här mästerskapet.
Verstappen, menar du?
Ja,
absolut. Och det som man känner när Verstappen är i ledning versus som det var i racet, att Verstappen ledde ju rätt ordentligt och sen så blev det säkerhetsbil på slutet, så att under de avslutande varven byggde ju upp pulsen och spänningen på något sätt. Och man tänkte ändå, men Sainz är det bakom med DRS, hur ska det kunna gå? Ska han kunna komma om? Och man kände ändå så här, om att det kanske blir en sån fight igen som vi fick se i början av säsongen när det var Leclerc mot Max. Men det har ju varit ganska dåligt med såna riktiga battles mellan Red Bull och Ferrari än så länge.
Men kände du verkligen det?
Jag kände att här kan vi få spänning. Men sen insåg jag ju att det som hände var ju att Sainz var ju där, men inte riktigt varje gång. Och sen så tänkte jag om och bara, men det är ju inte så att Sainz nästan kör om Max. Det är ju så att han tappar ju mot Max hela vägen. Och sen på raksträckan där man tänker att han skulle kunna köra om han hade en chans, det är bara där han tar in det där gapet igen på de där sista 7 eller 10 varven, eller vad det nu var. Det var väl sista 10 som var spännande.
Jag tyckte det kändes mest som en så här konstgjord spänning à la amerikansk liksom. Att vi ska ha någonting här för att det ska bli. För någonstans tyckte jag att alltihopa, eller en stor del, dog när Ferrari bestämde sig för att de skulle byta motor på Charles Leclerc, så vi fick honom längst bak. Och när han dessutom fastnade på väg fram så kändes det som att det var tvärdött. Alltså det fanns liksom ingen som kunde utmana Verstappen. Så som jag kände när jag satt och lajvade det där uppe, så kände jag att jag håller på här med lite konstgjord andning. Jag önskar att det hade kunnat vara bättre än vad det faktiskt var.
Ja, så går det ju att se på det också, såklart. Alltså, att Leclerc startade sist tyckte jag inte förstörde stämningen helt och hållet, för att man har Lewis Hamilton i Brasilien förra säsongen ganska färskt i minnet, hur han då lyckades köra upp sig hela vägen från sista plats. Och jag tycker att det adderar lite så här neutral åskådarkrydda, att man inte bara bryr sig om toppen i toppen, utan man bryr sig också om toppen i botten nu när Leclerc var där längst bak. Bara innan vi fortsätter snacka mer om Ferrari här, ska vi säga något mer om Red Bull, eller ska vi liksom segwaya över till Ferrari via nu när vi ändå är där och snackar? Det är väl inte så mycket mer att säga om liksom Verstappen. Ja, det var ju kanonkörning. Han visade ju att han var både bättre i regn och bättre i torrt än Perez den här helgen.
Men jag tycker man kan sammanfatta det rätt enkelt. Verstappen topp och Perez flopp. Klart, färdigt.
Bra, då fortsätter vi om just Leclerc och Sainz. Vi sa ju där att Sainz kommer tvåa och det blev lite spänning på slutet. Men ja, som du säger, det var lite konstgjord andning. Jag tyckte ändå det var kul att följa Leclerc där. Men du kanske bara kan ta oss igenom lite varför Leclerc startade där han startade. För att jag tror att det är en liten så här, ett, inom citationstecken, frågetecken för en del.
Ja, men det är ju så här att det finns ju ett reglemente som talar om hur många olika komponenter till motorn som man får lov att använda under en säsong. Och det där har ju tillkommit för att man inte ska, det ska bli jämnare rent budgetmässigt, att det inte ska vara så att vissa team kan ösa på. Plus att det är en hållbarhetsfråga. Vi ska använda de resurserna vi har och vi ska lära oss att hantera dem under en hel säsong på bästa möjliga sätt. Och så finns det då en regelbok som talar om hur mycket man får använda under en säsong. Och det där är ju det är ju rätt komplicerat, för att det är svårt att tala om, kan jag tycka, och säga att ja, men så här mycket av det höger får använda, så här mycket av vänster, utan det handlar om ett antal olika komponenter. Men du, Filip, hade väl en bra lista på det där, så du kan gå upp och titta på exakt vad det är som gäller.
Alltså det heter ju då i motorn, så är det ju då alltså, eller jag vet inte om det är i motorn, men de här delarna, alltså tillåtna PU-element tror jag att det översätts till på svenska. Yeah. Och då är det ICE, TC, MGUH, MGUK, IS, CE, EX. Och alla de står för, det är förkortningar på ICE då, Internal Combustion Engine, Turbocharger, Motor Generator Unit Heat och sen Generator Unit Kinetic, Energy Store Control Electronics, Engine Exhaust System. Mm. Och ja, där är liksom listan på förkortningarna och att man får ta tre av de här delarna. Men själva förklaringen till vad de gör rent i en bil och så, där går jag och lägger mig. För det kan jag inte förklara.
Ja, men sen kan man också säga att vi säger ju ofta motor, och det handlar om en motorenhet, och det heter ju power unit. Därför pratar man om PU helt enkelt. Och det är ju de här olika motorkomponenterna, och då kan man ju byta en komponent, och det handlar om att man har dem i en cykel. Alltså när du har använt den första gången så är den inne i cykeln. Då kan du ju använda den flera gånger. Sen så kan du stoppa in ytterligare en. Har du två stycken att varva emellan i den här cykeln. Och sen kan du, är en förbrukad, ja, då plockar man in en tredje. Och så kan man varva mellan tvåan och trean då under en längre tid. Och för Carlos Sainz ska jag inte alls säga, utan jag ska säga för Charles Leclerc, så drabbades han av det här motorproblemet då i Baku sist. Och då trodde man rätt länge att man hade klarat av att rädda motorn så att han skulle få byta ett element av, vilket gjorde att det var 10 platser. Men sen insåg man att det räcker inte, utan vi stoppar in en ny motor här, så vi har motorer i den här cirkuleringen. Och det var därför då som han fick starta längst bak.
För att han har tagit fler än vad som är tillåtet av flera av de här grejerna. Mm. Han har ju tagit fler då ICE, och han har tagit fler TC, MGUH, MGUK, va? Tror jag.
Han ligger ju på över tillåtet på flera stycken där. Så att det som är lite skrämmande är ju att för hans del är ju att han kommer ju säkert att behöva göra det här flera gånger i år.
Ja, exakt. Och då kommer han flytta tillbaka igen. Men det som händer då, att i början av säsongen så har man max 3 sådana utan bestraffning. Det är ju ganska vanligt att folk under säsongen behöver ta en extra del. Men då har Leclerc 4 av de här enheterna i sin power unit då att använda sig av. Det är mycket lättare att förstå det här när jag har då spelat mitt Formel 1-spel på mitt PlayStation. För då får man det i bilder också. Då får man bild på den här power uniten. Och vilken, vad som är liksom ICE, vilken är som MGUH, vilken är som MGUK. Och då har man dem, de här tre olika delarna, så blir de då under säsongen när man kör, så ser man då klart och tydligt. I början är de gröna när de är jättebra, sen blir de lite gula, sen blir de orangea, till slut blir de röda när man håller på och meckar i sitt team där då. Men ja, det är alltså det som är anledningen till att Leclerc har fått starta längst bak, och nu körde han ju upp sig hela vägen till femma. Ska man säga hela vägen till femma, eller är man, borde han gjort det bättre?
Nej, men jag får väl ändå säga att det var ju det som Ferrari inför racet sa var möjligt. Och det är mycket möjligt att han hade kunnat ta sig längre upp än så. Men han hade lite otur att hamna i det som vi kallar för ett DRS-tåg. Det är ju det att alla bilarna har möjlighet, ligger så nära varandra, att alla kan använda DRS. Och då är det väldigt, väldigt svårt att ta sig om, för man får ju ingen fördel. Och när han väl då han fastnade lite bakom där, där vi har den.
Det var ju Lance, det var ju Lance Stroll som hade kört, som låg längst fram i det där av fyra. Det var väl Stroll, Ricciardo och en till som jag inte kommer på exakt nu. Var det Bottas kanske? Jag tror det var Bottas. Och då var det ju de som låg bakom Lance Stroll som hade kört länge på, hade lite slitna däck än de andra. Och så kunde de inte ta sig förbi Stroll. Och då han ju Leclerc i kapp de här, vilket gjorde att de blev fyra sen.
Mm.
Eller hur? Och, då låg alla med DRS bakom Stroll, vilket gjorde att de, det blev svårare för dem.
Jag tror vi hade Ocon i det där bland det där gänget också, med Alpin, va? Och så låg då Ferrarin med Charles Leclerc och väntade in i depån. Och så gör de inte det här perfekta depåstoppet, utan det tar lite extra tid. Och då är han ju tillbaks in bakom det här, och det kostar ju tid. Varje gång du hamnar i det här läget så kostar det tid i förhållande till täten. Så att han förlorade ju sina möjligheter. Han gjorde ju absolut allt vad han kunde på allra bästa sätt, men omständigheterna var så att det inte gick mer idag. Och det var väl ett bra sätt att begränsa skadorna, men han hade ju behövt mer, därför att det rinner ifrån i täten. Och kollega Carlos Sainz kunde ju ha kanske hjälpt honom lite genom att ta sig förbi Verstappen, men ska vi vara ärliga så hade han ju inte, var han ju inte i närheten.
Både Sainz och Leclerc, alltså. Du menar att Sainz inte var i närheten att köra förbi Verstappen?
Nej,
eller hur?
Nej, det var han inte. Ser det, så tycker jag inte att han var det. Det kändes som att han var, som du sa, på väg om, men det var mest ett spel för galleriet, för Verstappen visste precis vad han skulle göra.
Ja, nej, men han kör ändå upp sig från absolut sist till femma, vilket man ändå får säga är ju, det är ju många positioner gainade i alla fall. Han kör ju upp sig 14 platser. Den som annars kör upp sig flest platser är faktiskt Lance Stroll, som kör upp sig 7 positioner.
Mm. Jo, men alltså, det är ju inget, Charles Leclerc gör ju jättebra. Det är bara det att han är i en position där han vill slåss om en VM-titel, och ska man slåss om en VM-titel så räcker ju inte att göra någonting jättebra. Det behöver ju vara bättre än så.
Ja, det är bara 10 poäng inför honom. Och när du var inne och du sa Ocon, och då blev jag sugen på att snacka lite Alpin. För de hade väl en fin helg, va? Om du är redo att släppa Ferrari där.
Det är, vi kan väl gå till ladugårdsdörren Alonso.
Ja, ladugårdsdörren Alonso. Fina Alonso som gör ett dunderkval i regnet.
Ja, alltså han var tillbaks upp i första startled för första gången på typ 10 år. Han var ju så lycklig så han liksom gick fel sen när han skulle på presskonferensen. Han hade inte koll på...
Det var 10 år sedan. Ja. Tysklands Grand Prix 2012.
Ja,
då var han i första startled.
Ja, och det var...
Presskonferensen, sa du?
Ja, jo, men han gick ju fel efteråt när han skulle snacka. Han hade inte varit med på tag, så att i toppen på tag, så han hade inte riktigt koll på var han skulle gå. Och det var lite roligt.
Ja, men det är kul att en så pass stor och den bevisligen med mest Formel 1 erfarenhet genom alla tider, att det har gått så lång tid för honom sen han hade första startled, att han just som du säger glömmer bort den där grejen.
Mm. Ja, sen så är det lite kul tycker jag också att det visar också att det går att komma tillbaka. Nu var det ju extrema omständigheter under lördagen. Det var blött, det var regn, men vi såg ju på träning 3, om vi går tillbaka lite, att Alpin med Alonso var bra med, Sebastian Vettel, Aston Martin var bra med, men vad gör Aston Martin? Jo, de gör bort sig och har inte koll på däcktrycket. Vad gör Alonso? Jo då, han kör in i första startled. Så att det visar ju ändå någonting att han inte bara har koll på sig själv, han har också koll på sitt team.
Mm. Och sen så, ja, när racet startar sen då, så startar han bredvid Max Verstappen och lamporna slocknar på det snabbaste sättet som de någonsin gjort, eller? Och det gynnar ju inte gamlingens reaktionsförmåga, utan det gynnar den yngre Max Verstappen. För det som sker är att lamporna tänds, och nästan i samma sekund som femte lampan tänds så är det borta.
Ja, men han är väl så lycklig över att sitta där, så han tittar väl till höger och vänster och allt på alla andra säger bara hej till publiken. Och sen så,
han ska ta in stunden.
Ja, vem vet när han hamnar där igen.
Ja, nej, men det gynnade ju inte honom, så Max Verstappen drog ju ifrån där ganska direkt och Alonso tappade ju det där. Han hade ju sagt med en blinkning i ögat att han skulle gå för det så in i helvete i första kurvan och bara ge allt mot Max där.
Ja, men det visste vi väl. Griller
i huvudet.
Det visste vi väl alla. Det finns ju inte en förare på den där griden som är så noga med vad han säger och vad han inte säger som Fernando Alonso. Han är ju den största politikern av dem alla, och då pratar vi inte om politiker i någon slags miljömedvetet, vad vet jag, läge för som Sebastian Vettel eller Lewis Hamilton eller Lando Norris, utan han är ju en politiker när det handlar om vad han säger och vad han inte säger och hur han vrider orden.
Ja, och loppet då, till slut, han går ju i mål Alonso på P7 men flyttas ner till P9 efter att han, ja, han körde ju på Alonso-vis och inte ville släppa förbi Bottas där på slutvarven när han verkligen zigzackar över raksträckan varje gång Bottas gör en liten attack där. Så han får 5 sekunders tidstillägg, och istället för att komma sjua så blir Alonso nia då och tar 2 poäng, medan Ocon blir sexa och tar 8 poäng precis bakom Leclerc.
Men det är ju faktiskt riktigt kul ändå att se att Alpin tar poäng med båda bilarna. Vi ser att Alpin tar poäng med båda bilarna, och vi ser väl Alfa Romeo ta poäng med båda bilarna. Och för Alpins del så var det ju verkligen en riktig plushelg med tanke på att de tar poäng med båda bilarna samtidigt som McLaren är noll och ingenstans. Bedrövlig helg.
Alpin tar då in på McLaren i konstruktörsmästerskapet. Alpin sitter nu på 57 poäng på 5:e plats och McLaren på 4:e med 65. Mm. De har ju en pallplats, McLaren, vilket Alpin inte har. Och då 6 poäng bakom är Alfa Romeo bakom Alpin då. Så 4, 5, 6, McLaren, Alpin, Alfa Romeo. Man glömmer ju ofta bort hur det går i kampen där bakom, för att Red Bull, Ferrari, Mercedes är ju 1, 2, 3. Mm. Och det är ju ganska supertydligt att de är där själva.
Jo, men jag tycker det ska bli lite spännande att se nu här hur sommaren utvecklas för ett team som Alpin och även för McLaren. Vi såg ju prov på fantastiskt fin teamkörning från Alpins sida i Ungern förra året när Esteban Ocon faktiskt mycket, mycket överraskande vann tack vare sin laggårdsdörr till teamkompis. Så att det känns, nu kommer det ju här, nu har vi litet uppehåll här fram till juli, och sen kommer ju 4 race på raken innan vi går på sommaruppehåll. Så att där blir det ju, det ska bli riktigt kul faktiskt.
Det ska bli kul, och någon som inte hade kul, det var Lando Norris den här helgen när vi ändå petar på McLaren där.
Nej, han konstaterar ju att allt gick fel, och mer rätt än så kan han väl inte ha.
Nej, han sa det väldigt roligt i en intervju efter racet.
Yeah. What happened on there?
No idea. There was no tires. It was a problem because you need tires to run the car. So
what was the biggest problem today on the
pace?
Pace.
Grip and speed.
Det är det han saknar. Allt gick fel för Norris. Vad hände i depån där egentligen?
Ja, så de skulle ju dubbelstoppa. Och då krävs det ju lite mer av teamet än att man bara servar den första bilen. För det var ju det de glömde bort.
Ja, de glömde bort att Norris kom in precis efter Ricardo. Alltså, däcken var inte redo. Det vevades och alla frågade, hallå, vad håller ni på med? Någon gubbe springer fram och tillbaka. Det slängs ner ett hjul på ena sidan bilen. Och det var inte riktigt någon ordning. Så han var ju uppenbarligen besviken.
Amatörmässigt kan man ju säga. Det var riktigt, riktigt uselt. Och Ricciardo var ju också tydlig med att bilen var inte tillräckligt bra. Och jag tycker faktiskt att man kan kräva betydligt mycket mer av McLaren än vad de har levererat här på slutet.
Ja, det roligaste för oss som åskådare var ju då Norris intervju där efteråt. Annars så var det ju inte så mycket mer att säga om att det gick åt helvete för McLaren. Som så många gånger den här säsongen ändå. Trots det så ligger de ändå alltså 4 i konstruktörsmästerskapet. Men jag tror att Alpin är på G om.
Ja, men det känns ju som att, det säger du bara för att du har den där med Alpin-hatten, eller?
Ja, men Alpin, de är chill.
Nej, men det känns på något sätt som att McLaren är så ojämna. Det går upp på poäng med båda bilarna, så går det ner. Alltså det är väldigt höga toppar och djupa dalar, medan Alpin känns något jämnare. Plus att på något sätt så känns det ändå som att Alonso, som en gång i tiden var den nog absolut värsta teamkollegan som man kan tänka sig att ha, nu har liksom tagit en helt annan roll. Och det känns ändå som att de där två funkar ihop Ocon och Alonso, så att de gör det där tillsammans. Och det är ju faktiskt enormt viktigt. Nästan lika viktigt som tillförlitligheten.
Ja, men nu har vi pratat för mycket tillförlitlighet. Det räcker för det här avsnittet, genom att du har sagt det en gång. Säg något om Mercedes då. Russell och Hamilton. Hamilton tar pallplats, och som han var faktiskt glad över den här gången.
Ja, men på nytt född. Vad käkar han till frukost? Vad var det i de där? Vad har han gjort efter Baku? Efter all ryggsmärta liksom. Vad hände?
Ryggsmärtspiller.
Ja, man börjar ju nästan fundera vad det är som har dykt ner i den där kroppen. För han såg ju både ung och pigg ut.
Och glad efteråt.
Ja, bara en sån sak.
Mm, det kändes ganska sällsynt. En Hamilton på tredje plats som var glad över det.
Mm. Men det som jag också tycker är intressant är att vi har ju faktiskt Russell igen. Fyra.
Topp fem varje race under hela säsongen.
Och det som också är intressant är att han säger att vi har ju aldrig legat så här nära Red Bull och Ferrari rent fartmässigt i år. Och så ska vi komma ihåg att det som kommer här, det är ju Silverstone om ett par veckor. Och det brukar ju vara en bana där Mercedes trivs. Man har ju två brittiska förare dessutom som kommer få lite extra fish and chips och lite skön känsla inför det där racet, misstänker jag. Så att, och även om det är nya bilar, vi har ju ingen aning om hur de här typerna av bilarna funkar på Silverstone, men det känns ändå som att de har lite, de är lite på gång här, alltså de kommer närmare och närmare. Sen är frågan om hur nära de kommer till slut, det får vi veta efteråt.
Och vi får nu också veta på det baserat på den FIA-kontroversen kring purposing-grejerna som vi snart ska snacka lite mer om. Men om vi bara tar en sista punkt ifrån racet då, ska man känna någon sympati för Haas-förarna eller?
Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, Mick Schumacher och Kevin Magnussen gör ju ett fantastiskt kval. Alltså, otroligt bra kval där de har tredje startled. Och sen så blir det inte bättre än att Magnusen får byta nos och får problem med framvingen efter bara något varv, och då är hans...
Det var ju mer än så. Det var ju, han slog ihop där i början med Hamilton. Och sen så trollade ju Alpin FIA. Alltså när de på radion öppet gick radion, Alpinradion till Ocon var, du har Magnusen framför dig men han har lite problem med sin vinge. Och Ocon bara, very dangerous, FIA borde kolla på det här. Och det gör de ju och ger då Magnusen direktiv att han måste gå in och byta sin framvinge. Medan sen efter då, då går Magnusen in för att byta den där vingen för att Ocon har liksom skämtat på radion. Det sa han efteråt till Magnusen att jag drev ju bara. Och då måste Magnusen gå in och byta den där vingen trots att det inte är någon fara. Bilen går bra, allt funkar fint. Det var mycket mindre skada än till exempel vad Hamilton hade i Monaco och något race förra året också. Det var inte så mycket skada. Men då tvingas han in där för att Alpin har kommunicerat på radion. Och precis då när han går in, då kör Perez av och det blir säkerhetsbil, så allt skiter sig för Magnusen där.
Fullständigt. Men vem sa vi var kollega till Ocon?
Fernando Atrololololonso.
Mm-hmm. Och vad är han världsmästare på?
Han har lärt Ocon det ena och det andra om trolleri. Det är kul. Mm. Jag säger det, de är lite sköna Alpin.
Ja, precis. Jag fattar. Jag känner lite för Xiaomi 3 här alltså. Va? Sånt bra kval, bästa någonsin. Och så får han bara parkera bilen liksom. Och det är ju lite oroligt, tycker jag, att vi återigen pratar om ett motorproblem. PU issue för en bil som kör med en motor från Ferrari. Det låter icke riktigt bra alltså.
Nej, nu lämnar vi racet om du inte har någonting som mer att säga där om vad som hände under...
Jo, men jag har faktiskt en sak till som jag började fundera över i morse. Och det är den här gröna gurkan som kör omkring där ute. Alltså. Ja. Och någonstans så är det ändå så här att det är Kanadas GP, det är Lawrence Stroll, Aston Martin. Han har lagt in sjuka pengar på det här teamet. Han har köpt en massa aktier som bara har rasat i värde. Hans kompis Toto Wolff köpte ju också aktier i den här på samma ställe rasar de också i den här gatubilsdelen av Aston Martin. Och så har han en förare som heter Sebastian Vettel som vill göra politiska statements och har en specialhjälm, men den får han inte köra med på söndagen. Och då någonstans så känner jag så här i slutändan, alltså vem är det som har sovit allra sämst här efteråt? Det måste ju vara Lawrence Stroll. Han satsar allt på den där bilen, bytte namn till Aston Martin för att få upp den och för att vinna. Och nu har han en son som knappt är kapabel till ett körkort och skruttar runt där, även om han tog poäng nu då. Han har en Vettel som vill göra statements, som inte får göra statements av teamet för att de inte tycker att han ska ha politisk hjälm på sig. Han har pengar som försvinner i börskrascher och han har en bil som kör omkring som en gurka. Nu kommer en ny uppdatering till Silverstone får vi se, men alltså, nu börjar jag snart bli allvarligt oroad.
Det känns inte som att det är särskilt mycket team spirit i det där och att de är särskilt bra polare så att säga, om man jämför liksom Alonso och Ocon som ändå kör lite för varandra, Leclerc, Sainz, bra polare, Perez vet vad han ska göra. Alltså det känns ju som att kompabiliteten mellan Vettel och Stroll och kemin däremellan, rent om de ska sitta och käka middag, det är ju inte så mycket att de har saker att snacka om där liksom.
Nej, men det känns inte
Lance Stroll har ju inte ens hört talas om att det finns något som heter klimatkris. Han har ju aldrig hört talas om att det är något som hotar jorden.
Nej, men det känns inte som att det är någon teamkänsla i det där överhuvudtaget, utan det känns som att det är någon slags bara liksom slängt allt i en påse, vi skakar runt och betalar en massa pengar så hoppas vi att det går. Men det känns inte som att det är på väg någonstans, utan jag känner bara lite varningsklockor här alltså. Och det är alltid så där när det är en ägare, en privat ägare som har ett team. Och sen vet vi, har ju pratat om att Audi vill köpa det teamet, men det senaste jag hörde smumlas om var att man inte kanske är så intresserad av det där ändå, för det går inte riktigt så bra, så att man kanske vänder sina blickar åt ett annat håll istället.
Jag har några snabbisar bara innan vi lämnar det race-relaterade på banan för annat, dina plus bland annat. Yuki Tsunoda i väggen direkt efter depå-exit. Fy fan, vad klantigt.
Det kunde jag inte ha sagt bättre själv.
Han körde alltså ut ur depån, hade gått på hårda däck och hade ingen koll på att han behövde köra lugnt där första varvet efter bytet till hårda. Så i depå exit, så då köttar han in i muren och får bryta. Det var ju bara hans egna fel ju. Annan liten punkt här som jag tyckte var intressant att ta upp, det är att i Q3 efter kvalet så är det en Red Bull-bil bara, en Ferrari bara, men två Haas, två Alpine, två Mercedes. Det var ju uppfriskande och ganska en ny känsla den här säsongen. Sainz har nu fler podium än Leclerc den här säsongen. Han är tvåa bakom Verstappen i antal podium.
Ja, det är ju faktiskt beklämmande, höll jag på att säga.
Ja, men det kan man inte tro efter, med tanke på hur det har gått för Sainz och att man har liksom pratat om han, att han inte pallar trycket och att det har gått åt helvete från honom. Men ja, han är nu delad tvåa med Perez på flest podium. Verstappen har 7, Perez har 5 och Leclerc, han har bara 4 podium. Och sen att Hamilton har varit bakom sin lagkamrat, alltså sin teamkompis, det här alltså efter 9 race, bara 2 gånger i karriären. Det är nu och så är det 2016 när han förlorade hela skiten mot Nico Rosberg. Det är också anmärkningsvärt tycker jag, att annars har han alltid efter 9 race varit den bästa av de två i det teamet han har kört för. Och sen det sista jag vill säga, det är om Max Verstappen, att nu har han tagit sig förbi Jim Clark och Niki Lauda i all time wins. Så nu är han på 9:e plats med 26 vinster. Hamilton är ju etta på den. Mest GP-vinster genom alla tider. Hamilton har ju 103. Schumacher har ju 91. Ja, sen är det ju Vettel och Prost och Senna och Alonso och Stewart. Men sen kommer Verstappen där på 26. Tar sig förbi Niki Lauda ändå.
Men det är ju ändå så att även om du plussar ihop Verstappen och Clark och Niki Lauda, så kommer de inte upp till Hamilton i alla fall.
Det är en bit kvar, men som ni alla vet som har lyssnat på vårat silly season och kontraktsavsnitt, så har ju Max Verstappen ett oerhört långt kontrakt, så han kan puttra på där för att ta sig upp på listan. En seger till och han är delad med Jackie Stewart. Okej, nu får vi höra dina plus från helgen.
Då börjar vi med Haas. Jag vill ändå ge dem ett plus. Därför att kval är kval, race är race. Och det är fortfarande så att vi inte har någon bil på poängplats. Och det börjar faktiskt att bli lite viktigt för det här teamet och plocka in poäng. Och det som också är oroande, det är ju att den där motorn som Mick Schumacher då har problem med tillhör Ferrari. 2+, ja. Poäng för Joe som gjorde ett riktigt bra kval och ett riktigt bra race. Poäng för Bottas som hade lite tur, men det ska man väl ha bland.
Ja, och kinesen har ju faktiskt sett fin ut, men han har ju haft motorhaveri, bilhaveri på all typ av haveri som man kan tänka sig. Så det var kul att han fick köra i mål och man fick se att han faktiskt kör rätt bra. Ja, och de är Alfa Romeo har ju haft det ganska tungt, så absolut godkänt här.
Ja, klart godkänt. Det känns som att Bottas får någonting att bita i där framöver faktiskt.
Mer än godkänt då, 3+.
Alpin. För att även om Alonso nu drog på sig en bestraffning så slutade båda bilarna på poängplats samtidigt som McLaren blev utan. Så att vår vän Ottmar Schnaffshauer, vad kan han begära mer än detta?
Ja, han skulle väl kunna begärt att Alonso hade bara släppt Bottas och han hade tappat en position istället för två där på slutet med den där 5 sekunders bestraffningen. Det är väl det enda. Då kanske det hade blivit 4+.
Då kanske det blir 4+, men de hamnar nu istället hos Mercedes. Plats 3 och plats 4. Visserligen så behövde de ju inte slåss mot varken Perez eller Leclerc. Så de
eller varandra.
Eller varandra, nej, men det gör de väl aldrig. Så att de blev ju av med 2 bilar där. Men det är ändå den bil som sett till ren fart ligger som 3:a den här helgen. Och Mercedes gör ju, oavsett vad man säger så kan man, och man tycker om Mercedes, så gör de ju i alla fall max av varje möjlighet de får. Och sen 5+ Max Verstappen. Det kan kännas lite trist kanske att välja honom, men han vann, han ledde med VM med 49 poäng. Det är alltså nästan 2 race-segrar. Och man kan ju inte säga annat än han verkligen har vänt på förhållandena, hur de såg ut under inledningen av säsongen, när han faktiskt låg under med 46 poäng.
Och då har vi bara motorstoppet kvar.
Mm. Och det lägger jag faktiskt hos Ferrari. Jag vet att Carlos Sainz var 2:a, men hans uppgift i det här racet var ju faktiskt att se till att Max Verstappen inte tog full pott. Nu snodde han visserligen det snabbaste varvet, men han klarade inte av att ta sig förbi Verstappen, och det hade han faktiskt behövt. Och sen behövde Leclerc byta hela sin PU, och han kommer behöva göra fler byten i år. Haas, problem med PU:n. Det där bådar inte gott alltså. Ferrari måste hitta en lösning så att vi får koll på det där ordet som jag inte ska säga fler gånger idag.
Du har redan sagt det en gång. Det räcker för idag. Vi lämnar Annas plus och tar oss vidare till ett nytt ämne.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, jag kan liksom faktiskt inte låta bli att tänka på den här Charles Leclerc, va? Alltså han startar säsongen med 2 segrar och en andra plats. Och efter Australiens GP så hade han ett försprång på 46 poäng på Max Verstappen. Men därefter, vad hände egentligen? Nu ligger han ju efter med 49 poäng. Så jag tänker att vi skulle kika lite på vad det faktiskt är som har hänt. Ja, det funkade bra i Miami. Då var han 2:a, det var väl okej ändå. Men
och då hade han fortfarande med där i toppen och man kände så här, ja, vem ska kunna stoppa Leclerc i år?
Ja, precis. Och därefter så har det ju faktiskt gått bra sett till kvalen. Men i racen, Imola, snurra, plats 1, Barcelona, motorproblem, bröt, Monaco, katastrofstrategi, fast han hade pole. Ja, och sluta 4, Baku. Jag kan verkligen inte säga det alltså.
Nej, jag vet, jag tycker det är roligt. Jag smilar lite varje gång du försöker. Jag hör hur du liksom tar sats för att säga det också.
Azerbaijan.
Gör det igen.
Azerbaijan. Motorproblem, bröt, Kanada, motorbyte. Och även om man tar sig från plats 19 till plats 5 så räcker det ju inte. Och plötsligt, swoops, som ett trådslag, efter med 49 poäng.
Och det gör att den ställningen i förar-VM är Verstappen, Perez, Leclerc, trea visserligen, men det är alltså 175 poäng på Verstappen, 129 på Perez, 126 på Leclerc. Och sen är det Russell på 111 och Carlos Sainz junior på 102. Det är topp 5.
Mm. Ja, och nu tittar vi liksom framåt här. Vi har Silverstone, det brukar funka bra för Mercedes. Vi kommer till Ungern. Vi kommer till Frankrike. Vi kommer till Österrike. Nu var jag slarvig på ordningen där mellan racen.
Ja,
för det är Silverstone
alla
först
förstår
och det
att det är vad som kommer. Ja.
Men det är de som kommer. Och när vi tittar på då Österrike och Frankrike så är det ju race där vi faktiskt brukar ha Verstappen högt upp. Så det är några väldigt, väldigt viktiga race här för Ferrari om de överhuvudtaget ska ha någonting med det här mästerskapet att göra.
Och framförallt viktigt för Leclerc eftersom att han är deras frontrunner. Men man tänker ju också så här, de kör ju samma bil, Leclerc och Sainz. Och nu har Leclerc tvingats till det här med de här reliability-problemen.
Du vill inte ens säga ordet alltså?
Nej, jag säger det på mitt sätt. Reliability-problemen blir det. Det ska bara vara med en gång det här avsnittet. Nu har du sagt det en gång, nu är det sagt. Ja, dit jag ville komma är att är det inte bara en tidsfråga innan Sainz sitter i samma båt och båda Ferrari-bilarna står där längst bak i start för att de har tvingats ta nya motordelar.
Ja, nu hoppas vi väl att Leclerc ska klara sig ett tag med tanke på att vi vill ha en fight i toppen. Men hur vi än vidare och vänder på det så är det här problemet med det zuverlässigkeit. Så måste som vi måste lösa.
Ja, vi får väl se hur de löser det här. Jag är ju orolig för hur det ska gå för båda två. För jag tror ju att i och med att det här händer Leclerc så tror jag faktiskt att vi snart ser Sainz i samma läge. Eftersom att det är samma komponenter så att säga i båda deras motorer. Mm. Så tar Leclercs motor slut efter si och så många gånger så gör ju Sainz det till slut också, tänker jag.
Det är väl inte omöjligt. Men nu kan vi väl flytta oss vidare, va? Jag vill ha en jättebra förklaring på det här problemen med porpoising, bouncing, skutteriet och tumlandet.
Ja, om du vill ha en jättebra förklaring, då tror jag att du ska få vända dig någon annanstans. Men om du ska få en förklaring där jag gör mitt absolut bästa för att förklara vad som har egentligen hänt i den här stora kontroversen då med FIA och alla de här teamen och bilarna studsande och hoppande och Lewis Hamiltons klagande och Mercedes protester och så vidare och så vidare. Inför den här helgen så var det ju mycket snack om just det här porpoising-prylen som har hängt med hela säsongen, och nu har det ju pratats om att FIA faktiskt ska göra något åt det. Det är ju så här att alla är ju oroade över förarnas hälsa. De är liksom överens, teamen, om att det är en bra idé att hjälpa förarna med det här, för att det skadar ju dem i långa loppet och det är risk för hälsan och så vidare. Så inför den här racehelgen i Kanada så meddelar FIA att under den här helgen så kommer ni få möjlighet att stärka upp det här golvet och göra det stiffare för att kunna undvika studsandet. Jag vet inte rent tekniskt hur det är, men man såg ju då efter att det här beskedet kom så blev ju alla teamen ganska så här, ja, men de blev lite frågande till det, och hur ska vi hinna det när det beskedet kommer bara precis så här tätt in på själva racehelgen börjar. Men det slutar med att inför träning 2 så dyker Mercedes upp med en ny lösning på sitt golv där för att stiffa upp golvet, och de andra teamen är ju lite chockade över att hur kan Mercedes så fort ha fått till ett nytt golv medan alla andra team säger att det är helt omöjligt på den här korta tiden. Men det är det som händer. Och många hävdar ju att de här protesterna och det här öppna klageriet från Mercedes är ju för att de ska kunna vinna fördelar på att det är de som har störst porpoising-problem. Och man ser ju det när man följer med i Lewis Hamilton och i Russells bil, att man hör ju hur den där skrapar i backen. Och det här ändras sen då till att det är ett technical directive, eller det sägs att det är ett tekniskt direktiv och ingen regeländring då, det här med golvet. Och det sker ju stor förvirring och många pratar om att det här gynnar bara Mercedes. Och på lördagen då så är det storbråk mellan teamcheferna som har ett stormöte. Där Christian Horner berättar att, att Toto Wolff har varit super... teatralisk och dramatisk och klagat och skrikit och vrålat. Detta allt inför Netflix-dokumentärfilmarna inför nästa säsong av Drive to Survive, så berättar Horner att jag är inte så förvånad att Toto var så himla dramatisk på det här mötet eftersom att de var ju där och filma. Och det spär ju på hela den här grejen ganska mycket. Och det här med att det är ett tekniskt direktiv och ingen regeländring, det är ju så att då måste ju inte teamen följa det här. Det är ju bara en, det är ju som sagt, det är ju bara ett direktiv att de kan stärka upp det här golvet. Så som Mercedes då testade, då fick de ingen ordning på det här att liksom stiffa upp bilen på den delen som gör att det liksom att det guppar i den. De får ingen ordning på det, så till träning 3 så kommer de ut med det gamla vanliga golvet. Och sen när kvalet ska börja så kommer FIA med beskedet att de har under helgen och ska under helgen mäta och få en universell siffra som de kan mäta på hur mycket en bil får tumla, vilket ska leda till att teamen då, istället för att alla ska få ha stiffare golv, så blir det upp till teamen själva att se till att deras bil inte tumlar. De ska ha en mätpunkt då som säger att så här mycket får bilen tumla, men den får inte tumla mer, då kommer man bestraffas. Och det då i slutändan, från att alla har gått och tänkt att det här kommer ju bara gynna Mercedes, att vi ska ändra, att vi ska ändra golvet för att de har så stora problem med sitt purposing, så ändras det då, istället för att det som det pratades om, att man skulle höja då alla golv si och så många millimeter, vilket är mycket i F1-mått mätt, så ändrar de till att teamen själva har ett ansvar att bilen inte ska tumla, för annars så får man bestraffning. Mm. Vilket gör att det här kommer ju right back at you, Mercedes. Mm. Hänger du med, eller?
Ja, hyfsat. Men jag tycker med en kort och enkel förklaring är ju att FIA flyttar beslutet från sig själva till teamen, så att de själva ska slippa vara del av en konflikt och ta det avgörande beslutet här. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Känns som en sån här typisk mellanmjölkslösning. Det hade ju kunnat vara i Sverige.
Ja, men det som är intressant är ju att de först kommer med ett besked som alla tycker, oj, det låter som att ni bara ska hjälpa Mercedes här, till att det vänds och ändras till att nu straffar de Mercedes här för att de vill inte ställa sig i allt för dålig dager i det offentliga. Det är ju intressant.
Ja, absolut. Men vänta någon vecka så kommer det ha svängt 7 varv till i den där snurran, och 2 veckor så är det ännu lite mer.
Ja, en del av det här var ju att det var att hela kontroversen var ju att det kom med så kort besked, att de inte hade någon tid på sig alls, och att Mercedes då dök upp sen ganska snabbt, och det enda teamet som hade hunnit fixa det här av någon anledning. Men nu så ska det få skjutas upp till Silverstone. Ja, jag hoppas att någon förstod mer än det jag själv satt och berättade här, för att det är ju snurrigt, men det är också viktigt för hela fortsatta säsongen.
Ja, och framförallt så är det viktigt för till nästa år att de får en lösning som är kommer att fungera, så vi slipper allt förbannat tjafs. För ibland så är det som en, ursäkta uttrycket, men jäkla hönsgård.
Vi lämnar den jäkla hönsgården för att hålla koll på våran supersvensk Dino Beganovic i Svenskkollen.
Ja, men det får vi väl göra, va? Vi kan ju säga att han hade en tyngre helg i Formula Regional European Championship på Zandvoort på Nederländerna, i Nederländerna. Men när vi nu pratar om tyngre helg så betyder det att han var 4 och 3 i de 2 racen. Så att han leder fortfarande mästerskapet efter 5 av 10 deltävlingar. Och själv så var han jättenöjd, tyckte det var enormt motiverande att leda mästerskapet efter halvtid. Och menar på att nu har vi ett par veckor på oss att analysera i detalj vad det var som inte riktigt fungerade den här helgen då. Vi ska lära oss så mycket vi kan. För han tänker minsann inte lämna någonting åt slumpen i den här titelfighten. Utan det är titeln som gäller.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu är det till den sista delen av det här avsnittet och det är något som vi har skjutit upp vecka efter vecka på grund av att det har hänt så mycket annat. Men nu, idag, är det dags för Backspegeln och det är dags för Anna att berätta om Lella Lombardi.
Äntligen! Där baskar mig på tiden att ni nu får höra om den enda kvinnan i Formel 1 som tagit poäng i VM. Det är dags för Backspegeln.
Ja, italienskan Maria Grazia Lombardi, eller Lella Lombardi, föddes 1941. Och hon är faktiskt en av få kvinnor som har tävlat i Formel 1. Och en av få som faktiskt har tagit poäng. Hon är den enda kvinnan som har tagit poäng i Formel 1. Hon är också en av mycket få gaypersoner som har tävlat i Formel 1. Hennes pappa var slaktare och hon började köra varuleveranser hemma i Italien. Hon körde go-kart. Hon började med formelbil där hon nådde rätt bra resultat. Hon kvalade in till 17 F1-lopp mellan 1974 och 1976. Hon startade i 12 av dem och bröt 6. Debuten var i Storbritannien sen hon hyrt en Brabham BT42 av Bernie Ecclestone. Och 1975 så tog hon alltså en halv poäng när hon slutade sexa i Spaniens GP. Det var en halv poäng eftersom loppet bröts efter halva distansen eftersom Ralf Stommel kraschat och kört ut i publiken och dödat 3 åskådare, en fotograf och en brandman. En säsong senare så kom hon sjua i ett lopp, men på den här tiden så fick bara 6 förare poäng. Hon var också teamkamrat med Ronnie Peterson hos March Ford 1976. Och när hon lämnade F1 så fortsatte hon sin karriär i bland annat Le Mans. Hon avled i cancer 1992. Men det är ändå rätt anmärkningsvärt, för nu hade vi ett par veckor sedan Sebastian Vettel gick ut och pratade om gay-personligheter inom Formel 1. Han var den första Formel 1-föraren som då prydde omslaget på en väldigt känd gay-tidning i Storbritannien. Och man frågade sig varför det är så få. Med tanke på att mästerskapet har funnits sedan 1950. Och jag kikade tillbaks lite i historien. Och det finns ett par, vilket ju är otroligt märkligt, för det är ju, måste ju vara över 400 förare som har gått igenom F1-historien under alla år. Men Lella Lombardi, hon är en av få som faktiskt har haft en homosexuell, som har varit öppet homosexuell i Formel 1. Det finns säkert betydligt fler, men det är nog många av dem som inte har velat eller vågat berätta, vilket jag tycker är otroligt sorgligt egentligen.
Ja, och hon är ju, alltså jag tror att många bara reagerar på att det är en kvinna som har kört Formel 1.
Ja, fast samtidigt så är ju
och att det är öppet liksom, att det spelar ingen roll egentligen om du är man eller kvinna.
Nej,
för det är ju inte en könsbaserad sport.
Nej, så. Men det finns ju ett par idrotter där faktiskt män och kvinnor kan tävla mot och med varandra, och motorsport är ju en sån. Det har vi sett om inte annat i rally-VM där vi har haft Tina Turner har varit med där. Michel Mouton har faktiskt vunnit i rally-VM. Vi har ju tjejer som har varit framgångsrika i IndyCar. Vi har tjejer som har varit framgångsrika i WEC, alltså World Endurance Championship. Och det finns ju väldigt många tjejer som är på väg upp, men det är väldigt, väldigt få som når hela vägen till Formel 1. Idag så finns det faktiskt 2 stycken kvinnliga förare i Ferraris förarakademi, och FIA gör en satsning på att få upp fler tjejer.
Finns det inte kvinnor som kör IndyCar?
Jo, Tatiana Calderon kör IndyCar nu. Vi har ju också Simona De Silvestro. Hon kör inte hel säsong, utan hon kör ju med det här kvinnoteamet, om man får kalla det så. Beth Peretta har ju en satsning där man vill ha ett helt kvinnligt team. I fjol körde de Indy 500 med ett helt kvinnligt team, alltså där det var tjejer på alla positioner i teamet, för att främja kvinnor som vill jobba inom motorsporten, och då inte nödvändigtvis som racerförare, utan även som mekaniker, designers, ja, alla möjliga poster. Det har ju skett en stor förändring även inom Formel 1. Det är ju väldigt många kvinnor som jobbar inom sporten idag, även om vi just nu inte har några kvinnliga teamchefer. Men det har vi haft både i Sauber med Monisha Kaltenborn och i Williams med Claire Williams.
Man hade ju velat bo i staden som Lella Lombardi körde sin farsas slaktade delar när hon körde varuleveranser. Att se då henne, jag kan bara se det som en, liksom, en tecknad, eller en Wes Anderson stop motion animerad film, hur Lella Lombardi åker runt i den där byn. Man har en lite 2D och bara ser den där bilen åka runt i den där byn hur mycket snabbare som helst än alla andra och bara leverera kött till allt och alla som hennes farsa har slaktat. Det hade varit en bra liten syn.
Absolut, definitivt.
Vilken fin och bra berättelse du levererar till oss där, Anna, i det vi kallar backspegeln. Nästa gång det blir backspegeln så kommer det vara ett annat ämne, och det kommer vi dra när det väl blir dags. Nu är det ju racefritt nästa vecka, och eller i den här helgen som kommer, men nästa vecka så har vi ju ett Silverstone race att snacka upp först, och sen är det som du säger, 4 racehelger i rad väl?
Yes, fram tills dess, ja, att det blir augusti månad, för då blir det lite paus.
Och då kommer det bli lite specialavsnitt kanske och lite sånt, det ena och det andra. Kanske lite specialbackspeglar och annat dyligt. Det får ni höra när ni hänger med oss in i framtiden med plattan i mattan. Med allt det här sagt så tar vi och säger tack för att alla ni har lyssnat, va? Nu gör vi någonting annat av den här dagen. Vad väntar för dig, Anna?
Ja, jag tittar ut genom fönstret och ser att det vräker ner och inser att jag ska alldeles strax köra min dotter till en fysträning utomhus.
Oj.
Så att vi får väl en härlig måndagkväll. Blöt lär det bli i alla fall.
Jag ska ut på redaktionsgolvet här på Sportbladet och gaffla lite motormanager, för vi har vår silly-expert i fotbollen som leder våran interna liga, Makoto Asahara. Leder alltihopa, och han har inte gjort ett enda byte på hela säsongen. Själv har jag 7 kontrakt kvar. Jag blev omkörd av Micke Ljungberg nu efter det här Kanada-racet, när jag tyckte att jag hade gjort bra ifrån mig. Men jag hade ju Perre som lagkapten, va? Så allt sket sig ju för på det sättet. Men ja, Real Makoto Racing, jag måste gaffla lite F1 med honom så att jag kan ta mig upp i topp. Du hade bästa omgången, kan jag säga, i Kanadas GP.
Jag har inte ens tittat.
Nej, men nu behöver du inte göra det heller, för jag berättar för dig hur det går.
Så bra.
Sitt lugnt i båten är taktiken. Jag själv ska fingra på lite byten och så vidare. Tack för idag allihopa. Vi hörs om en vecka.
Hej, hej.